Det är brist på präster i svensk Finland. Inom de närmaste åren behövs cirka 20 nya präster, samtidigt som intresset bland studenterna, de som studerar teologi, verkar vara lite svajigt. När nyheten om prästbristen publicerades på Svenska Yles webbplats så väckte den också en hel del diskussion i kommentarsfältet om orsakerna till prästbristen. Bland annat frågan om det kan vara så att unga med en mer konservativ syn på Bibeln känner att de inte längre riktigt är välkomna att bli präster. Så det här ska vi diskutera i dagens Slaget. Jag heter Maria Nylund och med mig idag så har jag biskopen för Borgå stift, Bo-Göran Åstrand. Är du med oss här?
Tack så mycket. Jo, jag är med i sändningen.
Bra, välkommen. Och välkommen också till Christian Nyman i Jakobstad.
Hej.
Där är du. Du är predikant inom väckelseföreningen Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland. Och dessutom har vi med oss Maria Björkgren Wikström här i Åbo-studion. Välkommen.
Tack ska du ha.
Du är i din tur präst vid Åbo Svenska Församling. Jo, jag tänkte börja med dig, Christian Nyman. Du är i grunden teolog från Åbo Akademi, men jobbar idag med helt andra saker. Och så berättar jag ju redan att du predikar också på sidan om inom väckelserörelsen Svenska Lutherska Evangelieföreningen, som brukar förkortas SLEF. Och egentligen hade du tänkt bli präst, men det blev inte så. Jag tänkte att jag skulle be dig berätta hur det gick till när du förstod att du aldrig kommer att bli präst eller prästvigd.
Ja, no, det var... Jag vet inte om jag var först i Borgå stift som stött på patrull när det handlade om prästvigning, men jag var åtminstone ibland de första. Och det var nog ämbetsfrågan i första hand som det här var hindret då.
Vad betyder det alltså, ämbetsfrågan?
Frågan om kvinnliga präster och att samarbeta med kvinnliga präster.
Mm. Men du hade alltså ett samtal med dåvarande biskopen, det var visst Erik Wikström på den tiden.
Ja, vi hade ett långt och bra samtal, skulle jag säga.
Ja, och hur gick det till? Vad diskuterade ni då?
No, det var ju hur man liksom ska se på ämbetet och på kvinnor som präster och framförallt Bibeln, för det här är ju en bibelfråga. Det här är inte en fråga om kön egentligen, utan det här är en fråga om Bibeln.
Mm-hmm. Och i det här samtalet så hur liksom gick det upp för dig då att du inte kommer att bli prästvigd?
No, jag fick en sådan uppmaning att om jag kan omfatta hans syn på ämbetsfrågan så kan jag bli präst, men annars inte. Så jag fick dra slutsatsen själv att jag kan inte bli då.
Mm. Eftersom du alltså inte kan tänka dig att samarbeta med en kvinna som är präst?
Nej, inte med en kvinna som är präst och inte heller med en manlig villolärare som inte håller sig till Guds ord.
Okej. No, det här var många år sedan, men Bo-Göran Åstrand, det går fortfarande till så här, har jag förstått. Eller hur? Alltså de som har studerat teologi och som skulle vilja bli präster, så då, de tar kontakt med dig och sen diskuterar. Kan du berätta hur det här samtalet brukar gå till?
Jo, det där hos oss alltså i Borgå stift och vid domkapitlet fungerar det så att vi det här har det här goda kontaktytor till de som studerar, så det betyder att ju de studerande kommer ju inom hörhåll redan under studietiden. För några veckor sedan hade vi besök av dryga 10 som kan tänka sig att jobba i vår kyrka, och vi hade en det här god informationsdag. Sen har vi också sådana kontakter, samlingar under året. Och småningom då, när man börjar närma sig det här prästvigningen och man har kommit fram till att det här är ett steg man skulle vilja ta, så blir det några fördjupade samtal med mig, sen också med stiftsekreteraren för personalvård, med dekanen och några till. Så det är liksom en sån här process som pågår under några månader. Här talar vi om allt från kallelse till praktiska saker. Och jag har ju nu under de 6 år jag har fungerat hittills som biskop haft glädjen att möta hela 34 personer, 18 kvinnor och 16 män, som har landat i att sen det här gärna bli prästvigda. Och jag har också sett i den var och en det här en god möjlighet och det där är en god möjlighet att jobba som präster i det här i vår kyrka. Det är för övrigt också åldersspanne så är allt från att man i unga år har tagit det här steget till medelålders som sen byter bana mitt i livet. Så det vill jag nu också säga här liksom att den här prästbristen vi talar om så är kanske mera regional och fluktuerar lite beroende på var präster vill och kan tänka sig att jobba i där idag. Vi har så gott som alla tjänster besatta och här om det här om några dagar så träffar jag 6-7 stycken som nu det där är på väg det kommande året in i prästarbete. Mm. Så att läget just nu skulle jag säga är stabilt.
Mm. Men får jag nu fråga när du har de här samtalen sen då med de här som personerna som funderar på att bli präst och då har den här diskussionen om de kan bli prästvigda. Så vad är det som avgör om du gör så att säga tummen upp eller ner för dem? Alltså, vad är de här tröskelfrågorna?
Det är helheten som alltid avgör. Det vill säga i de här samtalen så finns många olika infallsvinklar som vi diskuterar. Sen när vi kommer så långt att det sen blir det här i dags för att rent konkret ta det här steget och beredningarna ska göras inför det här prästvigningen och det att man samtidigt också ska börja ett jobb i någon församling därför att prästvigning och det att man får ett jobb hör ihop. Alltså det är inte så att man kan prästvigas utan att ha en församling man går i jobb till. Då ställs också den här frågan att är du beredd att samarbeta med alla? Det vill säga både kvinnor och män i det här prästämbetet, det här i alla dina uppgifter. Helt enkelt för att säkerställa det att den som kommer in i det här i prästämbetet inte har ställt några sådana villkor själv att man kommer för att det där jobba men inte i praktiken är beredd att jobba med alla.
Mm. Okej, det där, vi ska just ta in Maria Björkgren Wikström, men jag vill ännu fråga dig Christian Nyman. Alltså, i kommentarsfältet i en webbartikel som handlar just om den här prästbristen som är på kommande inom de närmaste åren när präster går i pension så skrev du Christian Nyman så här att det finns nog en hel del färdigt utbildade teologer som gärna skulle vara präster. Men kyrkans oresonliga hållning till oss som vill lyda Guds ord är det största hindret idag. Så domkapitlen och kyrkans ledning får ligga som de har bäddat. Tyvärr är det inte de utan församlingarna som får lida för denna styvnackade linje. Och jag skulle vilja att du skulle berätta hur du tänker alltså kring det här när du talar om oresonlig linje. Vad skulle vara en resonlig linje tycker du?
Nå, om man svänger på den här saken lite och ser på stiftet i sin helhet. Alltså det finns i vårt stift idag finns det många församlingsmedlemmar som det här vill ha präster som de kan ha förtroende för, alltså sådana präster som håller sig till Guds ord. Och det här idag så får inte församlingsmedlemmarna och jag också som församlingsmedlemmar när man ser på sådana, de som blir prästvigda idag så är det väldigt få som man kan ha förtroende för. Och det här jag tycker jag kan använda det ordet oresonlig här för att när stiftsledningen bara liksom går in för att vara eller biskopen i det här fallet går in för att vara biskop bara för en del av stiftet så tycker jag känns som en väldigt, väldigt oresonlig hållning.
Okej, vill du kort svara på det här, Bo-Göran Åstrand?
Ja.
Du är biskop bara för en del av gänget.
Mm. Jag ser det på det sättet att villkoren så ställs det här från dem. Om det är så att någon kommer då i likhet med Christian i tiderna det här är på väg in i det här prästämbetet och ställer det villkoret att man inte skulle behöva det här samarbeta. Då har man ställt ett villkor som blir oresonligt på det sättet i förhållande till helheten. Det vill säga alltså i Borgå stift och vår kyrka så har alla rätt att se den här kyrkan som sin. Men mångfalden innebär också det att och för att det här ska hålla ihop att att en enskild del, i det här fallet om vi tänker Christian, så kan inte ställa sådana villkor som det här, som sen skulle det här drabba helheten på det här, på ett sådant sätt att människor som jobbar det här dagligdags i våra 45 församlingar skulle behöva känna sig ifrågasatta, behöva uppleva det att människor att det här att kollegor går åt sidan för att man inte vill samarbeta. Det vill säga, det här skulle inte fungera teologiskt, med tanke på att vi alla är en del av gemenskapen. Ingen kan så att säga, utgående från sitt perspektiv, styra om gemenskapen enligt sina villkor. Sen är det mycket kraftigt det som Christian här säger, att han vill ha präster som håller sig till Guds ord. Det betyder att om jag uppfattar Christian rätt, så de här 34 prästerna nu som har kommit de senaste åren, så enligt vad du säger då, Christian, så skulle det innebära att de flesta här inte håller sig till Guds ord. Det betyder att säger man på det sättet och ser det så och ställer sådana villkor i förhållande till det här, till de som jobbar och är med här, så säger det sig självt att både vardagslivet och gudstjänstlivet i församlingarna skulle nog bli mycket svårt om någon det här ställer sådana villkor.
Okej, nu ska vi låta Maria Björkgren Wikström få komma till tals här. Vi har haft kvinnopräster sedan 1988, i snart 40 år. Alltså, vad tänker du om den här diskussionen nu, att kyrkan är oresonlig och styvnackad och får skylla sig själv för att ha prästbrist?
Ja, jag studerade här i Åbo mellan 81 och 86. Och det var ju då när det här beslutet togs 86. Jag är inte alls ovan med de här argumenten. Och hej Christian till dig, jag tror att vi har sett senast på ungdomens kyrkodagar i slutet av 90-talet. Och då var jag religionslärare och var dit kallad som huvudtalare. Och du satt där och lyssnade och andra. Och jag vet inte om vi har sett sen dess. Och nu har jag varit... Va? Nej, jag tror inte heller. Nu, men roligt att höra så här. Jag har varit präst bara 5 år. Så att jag har ju följt med och varit församlingsmedlem och engagerad i kyrkan hela mitt liv. Och har kommit från samma trakter där den här frågan, alltså från norra Österbotten, där den här frågan ännu väcker starka känslor. Här i Åbo så är det en icke-fråga. Det upplever jag. Och jag tänker så här, att det som jag tycker är problematiskt här är att Christian... när du börjar här så talar du, Christian, om att det här är inte en bibelfråga utan, förlåt, tvärtom, det här är en bibelfråga och inte en fråga om kön, och att du inte kunde gå i prästämbete för att det var Eriks syn. Det var ju inte nu kopplat till bara Erik, utan kyrkan hade ju, lutherska kyrkan och kyrkomötet hade gått in för det här. Och jag tycker att man måste först, för att kunna resonera och faktiskt lyssna på varandra, så måste det finnas en sån här tanke att vi alla frågande inför Gud. Gud är mycket större än oss, också hur Bibeln ska tolkas. Att om en part säger att jag vet hur Guds ord ska tolkas, och den andra inte på det sättet får komma i ett samtal med det, så då blir det, tycker jag, jättesvårt att komma framåt. För att jag upplever, och många med mig tror jag, att den här frågan handlar om inte en evighetsfråga. Och jag tycker det skulle vara hemskt om det skulle vara så att Christian och andra måste ta ansvar på, liksom inför Gud, för att jag är präst. Gör du det, Christian?
Nej, inte på det viset. Nej, nej.
Nej, jag tänkte det skulle vara jättetungt.
Men förstår jag dig nu rätt, Christian Nyman, alltså du menar att det skulle finnas ett behov av präster uppe i norra Österbotten som skulle följa en liksom mera värdekonservativ, bibelkonservativ linje, och de här lyser numera då med sin frånvaro eftersom man inte kan bli prästvigd om man har en sån syn. Är det liksom i ett nötskal ungefär så här?
Ja, nu är det alltså, se på Larsmo församling här, att det tog... Det kunde inte hittas någon kyrkoherde till Larsmo, och församlingen blev att lida för det här, och till sist så hittar man ju en lösning då, åtminstone en tillfällig, men det betyder att man måste plocka in en präst utifrån.
Men hur är det, Bo-Göran Åstrand, alltså, nu kan man vara liksom värdekonservativ och så att säga kunna fungera som präst i norra Österbotten eller kännas trovärdig där, men ändå liksom acceptera den här kvinnoprästfrågan? Eller går det alltid hand i hand? Alltså att man, när man är värdekonservativ så kan man inte heller liksom förbi sig den här kvinnoprästdetaljen. Det kanske inte är en detalj för er, men i alla fall.
Ja. Det kan man ju, ja, först skulle jag nu säga om Larsmo-situationen, så var det ju så att vi det här så att säga intervju plockade in någon där, utan där var det en person som det här som ställde sig till förfogande och gärna ville det här ville tjäna i Larsmo-församling och det här trivs ju utmärkt där idag tillsammans med församlingsborna, och jag är mycket glad över att den här lösningen kom till stånd på det sättet genom att den här personen, det här kyrkoherde då Jukka, valde att det här att stiga in i det här i jobbet. Så här kommer då från Åbo stift och det här har jobbat i en församling där fullständigt tvåspråkig, och här kan jag ju se liksom att det här är en bra utveckling, att vi också får de som kommer från andra delar. Vi har också nu från Sverige 3-4 präster per år som anmäler intresse och vill jobba i Borgå stift. Vi har en kyrkoherde från Sverige för närvarande, Ekar och Hammarland på Åland. Sen om man tittar då på det här att vara värdekonservativ, så här finns ju också, det ska man inte glömma bort, här finns också präster till exempel från Evangelieföreningen som ju har prästvigs också det här under det senaste årtionde, och där man har uppgett att det här att man har beredskap att det här att samarbeta och ändå håller man också sin det här, om vi säger orden du använder, värdekonservativa hållning. Så visst är det möjligt så framt att man inte ställer det här villkor som blir ohållbara med tanke på hela gemenskapen. Och jag ser ju att det här fungerar. Jag ser också det att nu har ju ett antal kvinnor det här prästvigs också till Österbotten de senaste åren. Och jag vet ju också att det finns det från de olika väckelserörelserna som också går i det här i gudstjänst när dessa det här kvinnor förrättar mässan och det här, och dessutom är det här är glada över att kunna gå till gudstjänsten och se en kvinna stå i det här samma prästämbete. Att situationen är inte svartvit, inte heller i det här i Österbotten.
Vad säger Christian Nyman?
Alltså jag skulle vilja hugga tag i det här med, som Bo Göran säger här, om att det här villkoren som blir ohållbara, och som sagt, jag skulle gärna svänga på den här situationen. Jag är ju församlingsmedlem idag också, och det här, hur ser du, Bo Göran, på det här att när det är församlingsmedlemmar som vill ha präster som de kan ha förtroende för, som håller sig till Guds ord, anser du också att deras villkor är ohållbara?
Nu är du ju det här, nu är du ju då, som du själv säger, det här församlingsmedlem, och det här, och du är medlem i det här i Pedersöre församling. Där finns präster som jag både tror och hoppas att du kan ha fullt förtroende för. Där finns en präst som kommer ur det evangeliska leden, där finns en annan som kommer ur den lestadianska väckelsen. Och så vidare. Så att det där, jag tror ju, och det här ställer dig också liksom frågan så här, eftersom du själv lyfter upp den, att det där, nog är det väl så att du kan ha förtroende för de präster som finns i Pedersöre församling för närvarande.
Jo, absolut. Vi har mycket goda präster i Pedersöre församling idag. Men nu ser vi ju, de har blivit prästvigda tidigare. Och när vi ser framåt och det kommer inga nya, eller väldigt få, så det, präster har ju en tråkig det här egenhet att de går i pension. Och det här, när det inte kommer nya istället, så kommer vi snart att vara i en situation när vi inte längre har en sån här bra situation ens i Pedersöre.
Om jag nu bara kort fortsätter där, så är det ju så att det där, tittar jag på präster som har visat intresse och det här och kan tänka sig prästvigning här under de kommande åren, så finns också sådana som det här som jag uppfattar, om vi använder ordet här, värdekonservativa, som mera har en hållning åt det hållet, men som är beredda att det här att också med den inställningen med glädje gå in i det här i prästämbete. Och då undrar jag, Christian, att har du då förtroende för en sådan präst, eller uppstår det redan då för dig ett fel i det att en sådan präst med något mer konservativ hållning har uppgett sig ha beredskap att det här att jobba också med kvinnor i samma prästämbete som man själv står. Är det här ett problem för dig om någon uppger att man har den beredskapen?
Jag har tagit den linjen där att jag dömer inte någon för de val de träffar. Alltså, det finns så många olika aspekter på det här. När man ser på någon som idag går in i prästämbete och kanske lite håller fingrarna i kors bakom ryggen för vissa saker, så kan de ju göra mycket gott ute i församlingarna. Om de har ett rent evangelium som de förkunnar, som tyvärr idag håller på att bli lite av en bristvara i vår kyrka, så det här, de kan göra bra saker. Och det här, jag ställer mig inte till doms över de val de träffar.
Menar du att de står med fingrarna i kors bakom ryggen när de har sagt att bojorna att de gärna samarbetar med kvinnopräster?
Det måste du fråga dem förstås, men det här...
Jag bara uppfattat att det var det du sa, men...
Ja, om jag skjuter in, så tycker jag nog att det är ganska oerhört att säga det. Jag ser varje person, både kvinnor och män, när de står vid altare i Borgå domkyrka. Jag ser den var och en i ögonen när vi går igenom det här. Det är högtidliga löften som hör till vid prästvigning. Jag har dock inte under mina år uppfattat att någon enda av dem skulle ha stått med fingrarna i kors inför altare och krucifixet där i domkyrkan. Det har jag aldrig upplevt.
Vad tänker du, Maria?
Nu blir jag ganska matt här. Christian, du kan inte mena sånt här. Det här, ja, nu är det intressant att en åsikt, en övertygelse kan få en att liksom på något sätt göra tvärt emot vad man kräver av andra. Du säger att vi präster ska vara trogna Guds ord. Och jag har uppfattat den lutherska ämbetssynen så att vi är tjänare åt Guds ord, åt sakramenten. Och att det var så att kvinnor i nästan 2000 år inte fick vara tjänare vid altare, så upplevde jag ju, och många med mig, att har inte att göra med själva ämbetet, utan har att göra med den syn på kvinnor som man hade på Jesu tid. Och sen när också ännu under Luthers tid, att det är den här underordningen, att ni män ska vara huvuden åt oss. Och jag vet inte om du tänker så, men jag har svårt att tro att du tänker så idag, Christian, i familjen eller i samhället. Och sen har det blivit så att den här frågan har blivit någon slags identitetsmarkör för att man har liksom tänkt att där i den här sista utposten är högmässan. Där kan inte en kvinna undervisa eller förvalta sakramentet.
Ja, är det liksom problemets kärna?
Jag upplever att det är så som det nu ser ut, så som jag hör argumenten. Att jag till exempel, skulle inte jag vara prästvigd, så skulle jag ju få undervisa hur mycket som helst. Och det skulle, ja, inte vet jag. Men alltså på något sätt, kvinnorna har ju burit upp kyrkan i alla tider. Och med sitt tjänande, med sin undervisning. Och nu när vi har kommit så långt i vårt samhälle att vi kanske tänker mer så här att vi människor är Guds avbild, det är inte så viktigt med könet. Och vi alla förkroppsligar någonting av vad det är att vara människa, att kämpa med det här att vi inte räcker till, att det finns ondska, det finns hemskheter. Och då behöver vi tjänare som präster som kan liksom ta in det här och vara med människor. Och inte liksom fundera på, tycker jag, det här som vi nu att vad menar Alltså att hur kan vi liksom från det där Paulusordet att kvinnan ska tiga i församlingen att ta det, när man ser på helheten, han talar ju om oordning för det mesta. Det gäller både med karrar och kvinnor. Så när jag vill inte gå in på den här bibelteologiska allt för mycket, men jag upplever i alla fall att det skulle vara så jätteviktigt att alla, och jag hoppas att värdekonservativa också känner att vi behövs ju alla i det här. Istället för att prata om att några måste stå och ljuga inför Gud och biskopen för att sen få komma till någon församling där det finns likasinnade. Det är ju att bygga en kyrka i kyrkan.
Mm, Christian Nyman, vill du bygga en kyrka i kyrkan?
Nej, direkt på en vis nej. Men det här, nej, om man tar fasta just på det här som sades här med det här med huvudet och allting. Och, så jag menar, vi har Guds ord att hålla oss till. Och det här, när jag hör här nu vad som sägs, så nu får jag det intrycket att Guds ord hamnar på undantag. Och det,
du tycker att Maria Björken Wikström inte håller sig riktigt till Guds ord då, om jag förstår det rätt?
Nu finns det vissa saker där som låter väldigt märkliga, tycker jag.
Mm. Kan du säga vad?
No, det får nu här, jag har tänkt skriva upp det, men det här
jag sa för mycket.
Men jag funderar, Christian Nyman, på när du berättade här att du ska vilja bli präst, du ska kunna få ett vigselrätt eller döpa barn, begrava, predika i kyrkan och så här, men det blev aldrig så på grund av just den här detaljen att du inte skulle kunna samarbeta med en präst som är kvinna. Alltså, kan du ändå försöka förklara för mig och för lyssnarna alltså varför det här är en sån knäckfråga, att man liksom avstår från allt det här som man skulle ha velat göra på grund av den här då ena saken. Att varför är den så viktig?
Som jag sa, så det här är inte en fråga om kön, det är en fråga om Bibel och om synen på Bibeln som Guds ord. Och jag upplevde ju att jag skulle ha blivit tvungen att kompromissa med Guds ord. Och jag känner mig själv så bra, så jag vet att jag, om jag börjar kompromissa i en fråga, så finns det stor risk att jag fortsätter med nästa, och så landar vi i det som vår kyrka håller på med idag, att börja viga samkönade och sånt. Så det här, ämbetsfrågan är kan vi säga ett symptom på bibelfrågan, och ett annat symptom kommer nu in med det här med vigsel av samkönade.
Okej, nu här finns ju då helt tydligt alltså då den här bibelkonservativa synen som du, Christian Nyman, liksom nu representerar här. Och sen finns det förstås många som står för en då, ja, ska man kalla det för progressiv eller liberalare syn här. Men hur liksom, vad tänker du, Bo-Göran Åstrand, alltså, finns det liksom, kan man mötas här nu liksom, eller finns det rum för värdekonservativa i samma kyrka som de här mera värdeliberala inom Borgå stift? Vad skulle du säga?
Ja, här tänker jag att det är nog väldigt viktigt att bredda perspektiven nu och det här, och inte tänka det enbart ur den här individuella infallsvinkeln som vi nu har varit inne på när Christian här delar sitt perspektiv, berättar om de här samtalen och så. Där breddar vi perspektivet, så ser vi ju idag, när jag tittar ut över Borgå stift och i samband också med biskopsvisitationerna, att värdekonservativa medlemmar så engagerar ju sig fortsättningsvis på det här på många sätt i församlingarna i stiftet idag. Tittar vi där på det här området där Christian nu är, så finns det ju flera som jobbar inom församlingarna där, goda medarbetare i barnverksamhet och i andra verksamheter. Där ser vi förtroendevalda som bär ansvar i församlingen, uttryckligen då församlingen. Man är inte där för att skapa en kyrka i kyrkan eller eller att tala enbart för sin väckelsebakgrund, utan man är där och bär ett gemensamt ansvar för församlingen. Och vi ser också det här medlemmar som engagerar sig i körer och i andra sammanhang. Jag har ju själv varit kyrkoherde under lång tid i Jakobstads svenska församling och sett det här på nära håll, och också sett vad det här engagemanget betyder. Och det här finns och är en verklighet idag. Och det säger till mig att visst finns det rum att vara med här, att bära gemenskap, att bygga gemenskap och vara en del av den och det här, och glädjas över att man kan stiga in i den.
Mm.
Men som jag nämnde här i början, så blir det svårt om någon tar sig för att det här att mena att man egenskap av en del i den här gemenskapen ska kunna diktera villkoren för det här för alla. För att då händer någonting i gemenskapen. Det kan vara den här frågan, det kan vara andra frågor. Då händer någonting i den här gemenskapen som gör att något går sönder när någon blir underkänd. Och så som vi också har hört i den här diskussionen, att det här att det kan uttryckas så att man borde känna sig underkänd. Det fungerar inte i gemenskapen så, utan här delar vi gemenskap med respekt för varandra. Och det som är med är här för att bygga upp gemenskapen tillsammans, inte för att bygga en kyrka i kyrkan.
Mm. Maria Björke Wikström.
Ja, jag tänker så här, min erfarenhet nu från de här åren när jag jobbar här i Åbo Svenska, så att det här, det är jätteviktigt tycker jag att vi som är anställda och tillsammans med församlingsmedlemmar, liksom, när vi tänker på gudstjänsten, vi har en sån syn på gudstjänsten att där är vi inte bara en präst som har fått en skild arbetstur, utan vi är nästan varje söndag, alla präster som är i tjänst så är med. Och skulle vi vara en sån gemenskap då att någon skulle säga att nej, jag kan inte vara med för att du är där. Det skulle vara jättesvårt. Och det här. Och samtidigt tänker jag så här att man kan inte ändra någon människans åsikter bara med att komma med sakargument eller bibeltolkningsargument. Nu när vi har samtalat så har Christian inte öppnat upp någonting vad det här betyder att han är bibeltrogen. Utan han är bibeltrogen och vi andra tolkar. Så upplever jag det som du säger, Christian. Kanske jag har fel, men i alla fall. Och jag tänker att de människor och de män framförallt som har under livets gång ändrat åsikt i den här frågan. Så de som jag känner så har alla inte bara tagit till sig någon slags argument. De har träffat kvinnor i tjänst och varit kanske arbetskamrater eller lyssna. Att de har inte liksom förskansat sig i sin egen grupp och låtit den här frågan bli bara en teoretisk fråga om bibeltrohet, som du säger, eller en som viktig fråga som sen betyder allt möjligt annat också. Utan de har vågat utsätta sig också för det här att mötas. Och vi borde göra det jättemycket mer. Och jag själv också såklart möta människor som tänker annorlunda. Men om ni väjer för oss, hur ska vi då mötas?
Mm. Vad tänker du, Christian Nyman, om det här? Tror du att du skulle kunna ändra åsikt?
Jag har ändrat åsikt i ämbetsfrågan. Jag var för kvinnliga präster först.
Mm-hmm.
Men det här, jag fick undervisning och insåg att Guds ord är tydligt på den här punkten. Och det här är någonting som vi i en kyrka, speciellt som i kyrkordningens första paragraf har sagt att Guds ord är en norm för vilka alla läror ska prövas. Så jag fick lov att ändra åsikt där.
Mm.
Okay. Och det var just genom att jag träffade någon som hade bättre kunskap i frågan än vad jag har.
Ja. Jag skulle vilja fråga dig, alltså det finns ju ändå tecken här nu på att värdekonservativa personer söker sig mer och mer till egna kretsar. Christian Nyman, din förening, Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland, RF, ordnar, och jag har förstått numera, också egna konfirmationsläger, vilket är nytt, stämmer det? Jag menar, istället för de här så att säga vanliga konfirmationslägren. Är det så att klyftan mellan värdekonservativa och värdeliberala inom Borgostift, att den ökar?
No, för det första så skulle jag inte kanske i det här sammanhanget tala om värdekonservativa eller bibelkonservativa skulle jag hellre använda.
Mm.
Alltså klyftan ökar, ja. Alltså klyftan har ökat, så det sagt av försiktigt, men det som biskopsmötet gjorde här i somras, så det gav nog en stor liksom shots av den här splittringen och den här klyftan när biskopsmötet helt liksom gick emot kyrkomötets beslut i ämbetsfrågan och gav pastorala anvisningar.
Så, och du handlade om samkönade,
ja, par. Ja, så jag ser ju, när jag nu liksom, jag har en väldigt begränsad perspektiv här, för jag rör mig i Pedersöre och inom evangelieföreningen då, men Jag såg där så var att den här klyftan vidgades väldigt på en gång på grund av biskoparnas handlande där.
Där vill jag skjuta in en detalj om den här skriftskolan eller konfirmandundervisningen när det gäller evangelieföreningen, så det är ingenting nytt. Den har pågått under tiotals år. Mm. Den möjlighet som man kan få om man anhåller till domkapitlet om den, och det har också evangelieföreningen gjort. Och när man håller en sån här konfirmandundervisning och med läger på sommaren, så följer man ju kyrkans konfirmandplan. Det har man förbundit sig till att man ska göra. Och en sån här konfirmandtid så är verkligen inte till för att plocka ut ungdomarna ur församlingen. Där ingår ju det här att man under året fram till det här lägret också ska ha regelbunden kontakt med sin församling och också efteråt. Medan den här lägerdelen då som hålls i Vasa för dem som det här går, det är ungefär 10-20. 25 per år som gör det blir en fin upplevelse. Men man finns ju kvar i sin församling också efter det här. Och det här ser inte jag något problem i. Det här har fungerat bra under många år och fungerar fortsättningsvis. Det är några år sedan domkapitlet senast gav tillstånd för det här. Och vi har en god kontaktyta dit till de som jobbar där. Och det är det här jag menar att blir viktigt, att när väckelserörelser på olika sätt gör saker, så gör man inte för att isolera sig, utan man gör det för att bidra med saker till det som är kyrkans och församlingens liv. Och där man gör det så fungerar det bra. Och man kan glädjas över de här olika perspektiven. Och det är mera av det som jag skulle vilja se fortsättningsvis att skulle hända. Och att man inte det här söker sig till det här till ett eget hörn, utan är med och det här och delar. Och det här fungerar i många församlingar. Och som jag nämnde, det här har jag sett på nära håll och vet också vilken rikedom det kan vara när man delar perspektiven på det sättet. Mm.
Vi börjar med att prata om prästbristen och att det här intresset för att bli präst bland de som studerar teologi är sådär lite svalt och lite svajande i alla fall. Nu sägs det ju att norra Österbotten har varit ett jätteviktigt rekryteringsområde för blivande präster. Du är ju själv Maria Björkgren Wikström också från norra Österbotten. Känner du till det där? Märker man av att det här, så som Christian Nyman, vad jag förstår, menar också att det här intresse för att en studera teologi när man kommer från värdekonservativa kristna kretsar, att man inte är så intresserad av att studera längre för man vet att man inte kommer att bli prästvigd, eller det kyrkan är inte riktigt för mig mera. Märker man av det?
Jag har ju inte en position nu i mitt arbete att jag kan bedöma det där. Men det där, jag tänker att många av oss som i tiden började studera kom ju från sammanhang där det kanske inte alltid var så att man applåderade för att vi kvinnor skulle läsa teologi. Eller överhuvudtaget att man förändrades när man studerade och tog till sig nya sätt att fördjupa sina kunskaper. Och jag tänker att det här går man ju miste om. Om man på förhand bestämmer sig för att det där är ingenting för mig, att jag är inte ändå välkommen, då måste man ju tänka att om du är så 18, 19, 20 år, det händer ganska mycket i livet. Det är mycket som öppnar sig efter det. Om du bestämmer att du måste, att ditt samvete måste vara bundet vid någonting som någon äldre har sagt åt dig eller en tradition du kommer från. Så nu blir det ganska, nu låser du dig väldigt mycket och jag tänker att jag tycker det var en jättefin period i mitt liv när jag studerade teologi. Orsaken att jag inte blev präst 1987 var inte det att jag inte hade det där, inte ville att ämbetet skulle öppnas för kvinnor, utan jag ville bli lärare. Och det var jag helt införstådd med, men jag läste också då behörighet till präst. Och nu kom ett annat livskede ganska många år senare när jag upplever att nu får jag vara med och möjliggöra och känna att det är meningsfullt att jag som kvinna och med alla de erfarenheter jag har får vara med och det där visa och stöda och vara med i människors vardag och vara teolog, vara själasörjare och allt det här fullt ut.
Jag skulle vilja, vi ska börja avsluta här med Bo-Göran Åstrand. Om man tänker här på södra Finland som kanske inte, ja, det, där vet vi att färre liksom väljer att inte vara medlemmar i kyrkan. Det intresse för teologi och att bli präst kanske inte jättestort. Norra Österbotten har varit ett viktigt rekryteringsområde. Där säger nu då Christian Nyman hävdar att man kanske väljer att inte studera eftersom man tycker att kyrkan går åt ett håll där som man inte känner igen. Alltså, vem ska bli präst framöver? Oroar det här dig?
Ja, för närvarande som jag också nämnde här tidigare så det här just nu så är det här är tillgången ser ut att vara bra. Och för närvarande så har vi ju, vi har prästvikt människor egentligen från alla regioner i det här i stiftet. Det vill säga det här Österbotten, Nyland, Åland, Åboland och det här och så vidare. Och ser man nu på södra Finland så är det rätt många som kommer därifrån. Och kommer ur en en församlingsgemenskap som man har haft och har. Man har kommit med i unga år, kanske genom kyrkans hjälpledarutbildning som ju också i södra Finland fungerar väldigt bra. I flera församlingar ryms inte alla med som skulle vilja gå den här utbildningen. Ur det här, ur ungdomens kyrkodagar, ur höstdagarna, så kommer alltså unga människor som det här vill det här jobba i vår kyrka. Både unga kvinnor och det här och män. Här kommer också kvinnor från Österbotten som har ställt sig till förfogande och som jag har prästvikt och det här och som jobbar där för det här för närvarande. Utmaningen är att det här att man ska ta det här steget då från kanske gymnasietid och välja den här utbildningen vid Åbo Akademi och det här och gården. Kommer man så långt så kopplas de här nätverken och kontaktytorna upp det här an efter och det här. Och jag skulle nog säga liksom att där är det väldigt viktigt både för oberoende av ålder, oberoende av kön, så är det nog att få ha den här upplevelsen att när man när man sen det där står där vid altare i Borgå domkyrka, att man får uppleva att man är välkommen till 100%. Man är inte ifrågasatt av någon som står där bredvid en vid altare. Man blir inte ifrågasatt när man kommer ut på fältet för att jobba, utan man kan vara det här glad i blicken och känna förtröstan inför det att man får en trygg arbetsplats. Och det där, och göra det som man är kallad att göra som präst. Det är nog en väldigt viktig sak och en väldigt viktig upplevelse. Mm. Och det är den som jag tänker att det här att vi ska värna om oberoende av åsikter, infallsvinklar, betoningar, så har vi också som kyrka ett gemensamt ansvar att värna om att det här fungerar. Inte enbart för dem som blir präster utan också för det här för medlemmarna. Mm. Och jag säger att det här är möjligt fortfarande idag förutsatt att vi inte ställer på varandra omöjliga villkor.
Okej, här får vi dra streck nu. Tyvärr är vi tvungna att sluta här för att tiden tar slut. Men jag får säga tack till er som var med i dagens slaget för att diskutera prästbristen i svensk Finland som är på kommande här inom de närmaste åren. Tack till biskopen för Borgå stift, Bo-Göran Åstrand, som vi hörde här till allra sist. Tack också så mycket till Christian Nyman med oss från Jakobstad, predikant inom väckelseföreningen Svenska Lutherska, evangelieföreningen i Finland och Maria Björkgren Wikström som är präst vid Åbo Svenska Församling. Jag heter Maria Nylund.